hade förhoppningar om att den faktiskt skulle lösa ut den här knuten. Och det har den inte gjort, utan det är väl samma oreda idag som igår. Det vill säga att vi åtminstone lokalt tolkar tillämpningen utan här väldigt olika. Och därför har vi väldigt svårt att komma fram till ett resultat lokalt. Och då vill jag ställa det på sin spets genom att skicka det här vidare till de centrala parterna. Om vi nu inte kan tolka det här, vi som jobbar lokalt, hur ser ni på det? Och utifrån överenskommelsen, utifrån vägledningen, hur har ni viktat de här tre parametrarna i hyresmarknadskommittén?
Han är kritisk till hur hyressättningen fungerar, menar att det inte finns någon transparens och öppenhet. Att det är oseriöst när Sveriges allmännytta och hyresgästföreningen inte vill redovisa hyresmarknadskommitténs beslut om årlig hyreshöjning. Möt Mikael Källqvist, vd på Mimer, som öppet har gått ut och kritiserat hur treparten fungerar. Han är positiv till den i grunden. Men vad är det han vill se för förändring? Lyssna på ett intressant samtal om hyressättningen från en av Sveriges allmännyttas vd:ar. Det här är ett samtal som kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi fördjupar hyressättningssystemet idag. Jag heter Anna Bellman. Han menar att treparten skapar oreda och att det är oseriöst när Sveriges allmännytta och hyresgästföreningen inte vill redovisa hyresmarknadskommitténs beslut om årlig hyreshöjning. Ja, nu ska vi prata med en av kritikerna som ska få ge sin bild. Jag säger varmt välkommen till Bopolpodden via länk, Mikael Källqvist.
Tack så mycket.
Vad är din sinnesstämning idag?
Nu var jag lite förberedd på den där frågan eftersom du brukar köra den. Men ja. lite vårkänsla. Det är 16 grader varmt ute.
Ja, så när vi spelar in det här så har våren verkligen kommit.
Ja, så det är lite vårkänsla.
Ja, och fint i Västerås också då. Vad härligt att höra.
Alltid fint i Västerås.
Ja, för det är där du befinner dig. Du är vd för Mimer i Västerås sedan slutet av 2016. Innan dess så jobbade du på Svenska Bostäder. Du har också varit väldigt många år på Stockholmshem. Du är byggnadsarbetare från början. Men hur kom det sig att du hamnade i allmännyttan, Mikael?
Ja, så mycket annat här i livet så var det en slump. Det var en kompis som hade börjat och så ringde han och talade om att det här är bättre att du jobbar här än att du går och sliter ute på byggen.
Och det ångrar du inte?
Inte det minsta. Det är fantastiskt roligt att jobba med. Jag brukar säga att jag började jobba med hus. Och nu jobbar jag mer med människor och samhällsbyggande.
Och vad är utmaningen med det, skulle du säga, utifrån din erfarenhet?
Att det tar tid och att det kostar pengar och det är många intressen att väga samman. Men att jobba mot, på den här lilla delen som jag är i, vad det handlar om bostäder, så tycker jag att jag får lön för mödan och ser framgångar hela tiden.
Och vad är det för lön för mödan som du får?
Ja, inte minst under de perioder när vi bygger nytt och man ser folk kommer med flyttkartonger och barnvagnar och annat och flyttar in, så är det roligt. Likaså när vi gör förbättringsåtgärder och man är orolig innan och tänker nu blir det hyreshöjningar och eländet. Och sen när man pratar med folk efteråt så säger de vad fint det blev.
Du Mikael, du var ju 28 år på Stockholmshem, nu är du i Västerås, en mindre stad än vad Stockholm är. Finns det någon skillnad där i att hjälpa människor att bygga sina hem och sina liv?
Kontexten tycker jag är lite mer överblickbar såklart i en stad utav den här storleken. Västerås stad är väl ungefär som en stadsdelsförvaltning. Även om Västerås är en ganska stor stad, sjätte i Sverige, så är det väl ungefär lika många boende och med höftar som på Södermalm. Så det är en stor skillnad. Det blir lite tajtare mellan politik och tjänstemän och så.
Är det lättare att jobba och navigera?
Ja, jag jobbade ju inte som vd i Stockholm, men jag hade tillförordnat under något år. Så jag tycker att det är lite lättare med kontaktvägar. Mycket bygger på personliga relationer.
Och vad ser du som är det bästa med Västerås och det ni gör där nu?
Och det, mycket hade ju hänt innan jag kom hit, och det är att staden har öppnat upp emot vattnet. Så det är en väldigt fin Mälarstad idag. Så det är väl det största, att det har gått ifrån en jättestor bruksort till en jättefin Mälarstad.
Och om vi ska titta då på allmännyttan som ju du är verksam inom, vad har den för betydelse om vi börjar då titta i Västerås?
Ja, vi har ju utav hyresmarknaden så är vi ju ganska stora. Vi har ungefär 40% utav hyresmarknaden. Och så finns det ingen självklar tvåa, utan jag tror nästkommande ligger på ett par 3000 lägenheter. Så det är klart att det är betydelsefullt vad vi gör i Västerås.
Och vad skulle du säga, på vilket sätt har förutsättningarna för allmännyttan förändrats under alla de här åren som du har varit verksam?
Ja, men det är lite grann så hade ju allmännyttan var ju självklar för kommunerna vid marktilldelning och annat. Att hade man en mark så fick ju inte sällan allmännyttan lejonparten av den marken. Och så delade man ut en del till privata byggare och till bostadsrätter. Idag är det ju inte så, utan idag konkurrerar vi på lika villkor om byggrätter och annat. Så det är en mer marknadsinriktad situation.
Hur ser du på det då?
Ja, det är inte så mycket att se på. Jag tror inte man kan vrida klockan tillbaka. Jag tror inte det vore bra att vrida klockan tillbaka. Utan ibland kan jag tycka att vi ägarna här i Västerås är så väldigt noga med att vi inte ska få några fördelar. Så ibland har jag sagt, känner man sig som tränarens son i fotboll. Man får spela lite mindre.
Du, Mikael, vi ska idag fokusera framförallt på hyresförhandlingarna. Vad skulle du säga mot bakgrund av det du säger här? Hur har hyresförhandlingarna fungerat genom åren?
Ja, längre tillbaka så var det ju det var ju självklart i den gamla lagstiftningen att det var kostnaderna som man förhandlade kring och att allmännyttan var hyresnormerande och att det var självkostnaden som skulle förhandlas. Sen 2011 kom det ju en ny lagstiftning när allbolagen kom och då blev det ju väldigt otydligt om hur ska man väga in en rimlig avkastning exempelvis. Och det där har vi slitit med i drygt 10 år nu, eller ungefär 10 år. Och så kom man med en överenskommelse centralt, trepartsöverenskommelsen, som jag vill betona att jag är positiv till. Jag tycker faktiskt man har tagit de tre stora delarna i det här. Det vill säga, hur ska man hantera kostnader? Hur ska man se på kostnader? Vilka kostnader är det? Hyresvärdens behov av avkastning så man kommer klara av underhållsservice och behovet av nya bostäder. Och så hyresgästernas intresse av en rimlig och stabil och förutsägbar hyresutveckling. Så jag tycker i grunden att den är bra.
Och om du då tycker att den är bra i grunden så är du ju också kritisk. Du har skrivit ett debattinlägg i Fastighetstidningen nu 26 mars som har fått en hel del uppmärksamhet där du bland annat skriver så här i inledningen att tyvärr har trepartsöverenskommelsen skapat större oreda än det var innan avtalet slöts. På vilket sätt har den skapat större oreda?
Jag kanske har tagit i mycket när jag säger större, men jag hade förhoppningar om att den faktiskt skulle lösa ut den här knuten. Och det har den inte gjort, utan det är väl samma oreda idag som igår. Det vill säga att vi åtminstone lokalt tolkar tillämpningen av den här väldigt olika. Och därför har vi väldigt svårt att komma fram till ett resultat lokalt. Och då vill jag ställa det på sin spets genom att skicka det här vidare till de centrala parterna. Om vi nu inte kan tolka det här, vi som jobbar lokalt, hur ser ni på det? Och utifrån överenskommelsen, utifrån vägledningen, hur har ni viktat de här tre parametrarna i hyresmarknadskommittén då?
Och när du säger att vi har tolkat olika, vilka är vi?
Ja, vi och Hyresgästföreningen.
Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningen.
Ja, i det här fallet så är det ju främst Mimers förhandlare och Hyresgästföreningens förhandlare. Men jag ser att det är ett mönster som förekommer på många håll i landet när jag pratar med kollegor.
Och var ligger misstolkningen någonstans?
Ja, misstolkningen, det är ju hur den ska tillämpas. Jag menar, det finns en vägledning som är, tycker jag, väldigt uttömmande och klar över hur man ska hantera de här tre faktorerna. Sen är det klart att man kommer alltid ha olika syn på hur mycket ska bostadsbolagen kunna ha i avkastning, hur mycket orkar eller är det rimligt att hyresgästerna betalar. Men de tre parametrarna kan man ju tala om, ja, men hur tänker vi oss centralt att de här bör viktas under ett år?
Och när det gäller då de här olika parametrarna som ju du tycker är bra, som du säger att de är liksom viktiga att ta hänsyn till. Vad innebär de enligt dig? Om vi ska börja med att titta på den här allmänna kostnadsutvecklingen. Vad betyder det?
Ja, men den är ju, där har ju ekonomerna, chefsekonomerna i de tre organisationerna suttit och tittat på vilka parametrar bör man använda och hur ska man använda dem. Och det är tydligt beskrivet hur det ska göras. Sen i steg två ska man överföra det till de lokala förhållandena. Det är inte säkert att alla bolag är inte på samma marknad. Alla bolag har inte samma ekonomi. Och då överför man det i nästa steg till det lokala förhållandet. Och sen i det tredje steget funderar man över, ja, vad är rimligt om hyresgästerna har ju såklart ett intresse av att ha en rimlig och kunna se vad kommer min hyra att bli de närmaste åren. Och då ska man väga samman det här. Och då kan man lägga tyngdpunkten på olika ställen. Men om man inte pratar om samma sak, så det här har vi strikt försökt att förhålla oss till på Mimer. Men får ändå svar, ja men märket är ju satt någon annanstans i landet. Men vad då vilket märke? Då pratar vi om någonting helt annat än den här överenskommelsen.
Och vad är det man pratar om då?
Ja, men då pratar man om att någonstans i landet har det börjat falla, eller på några ställen i landet har det börjat falla ut hyror eller överenskommelser vid någon procentsats. Och då ska det vara ungefär lika i hela landet. Och det är inte det som den här överenskommelsen handlar om.
Nej, om vi tittar just på ert fall då, så de här två första stegen, den allmänna kostnadsutvecklingen och de lokala förutsättningarna, den skulle ha gett er en hyreshöjning på 12,3% för 2024.
Ja, men ungefär
det. Ja, men då när man tog in hyresgästernas intresse, det vill säga den tredje delen, så landade hyran på 5,25 i hyresmarknadskommittén.
Ja, jag kan inte se annat än att det är den parametern man har använt. Om man har använt överenskommelsen. Och det var det jag ville ha svar av dem på. Hur har man gått tillväga när man har gjort det här?
Mm, och det har du inte fått. Du har inte fått någon motivering.
Nej, jag fick inget svar. Jag fick ett svar via den tidning, fastighetstidningen som det här ställdes via. Från Hyresgästföreningen som sa att hyresmarknadskommittén talar aldrig om hur man går tillväga. Och det visste jag ju från början, det vet hela branschen. Sen kan jag förstå att allmännyttan och Anders Nordstrand har svårt att debattera offentligt med en medlem. Så jag hade väl inte förväntat mig något svar därifrån. Men jag hade hoppats att Hyresgästföreningen i varje fall skulle tala om hur de ser på det här.
Mm, för det du då har gjort i din debattartikel, det är att du på slutet av din artikel säger så här. Att jag vänder mig nu till Anders Nordstrand, vd i Sveriges Allmännytta, och Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen. Vänligen redovisa hur utfallet för Mimers del med 2 decimalers exakthet blev 5,25% 2024 utifrån den vägledning ni har tagit fram. Och sen 2 dagar senare så kom det en ny artikel då där du blev intervjuad och där Sveriges Allmännytta beskrev att de inte kommer att kommentera det här. Men du har inte hört någonting från Hyresgästföreningen?
Nej, inte annat än det som står där. Jag hade väl inte förväntat mig att jag skulle få några uttömmande svar heller. Men jag har i varje fall lyckats peka på någonting som jag tycker är ett bekymmer. Och det är att jag kan inte svara en hyresgäst, en ägare, en styrelseledamot, ingen i hela landet, varför hyran har blivit just 5,25. Det låter väldigt vetenskapligt när det är på 2 decimaler. Jag kan gissa att det inte är så vetenskapligt där bakom.
Varför tror du inte det?
Nej, för jag tror att man har transporterat det bekymmer som vi har lokalt. Att man är oense om de här parametrarna. Och till slut så blir det en kohandel. Om det inte är på det viset, ja men då får de väl gå emot det och tala om hur de gör då.
Vad är det du är mest liksom besviken på i det här? För att det är en ganska stor skillnad på en hyreshöjning på 12,3% och den som det då blev i HMK, hyresmarknadskommittén, på 5,25%. Är det den diskrepansen mellan de här två nivåerna som känns svår för dig? Eller är det att du inte får någon motivering till varför?
Ja, men det är att det inte är transparens i hur det här går till. Det är andra året som vi använder den här överenskommelsen och det vart ju en del funderingar efter första året och då var det ju faktiskt så att Hyresgästföreningen lokalt sa att ja, vi har ingen information om det här, vi vet inte riktigt hur det här ska gå till. Sen jobbade man ju under ett år med att ta fram ytterligare vägledning och så också att man skulle ta fram en hemsida med frågor och svar som under förhandlingarnas gång då skulle förtydliga hur man ser på olika parametrar. Men det där har ju inte skett. Så nu i den här förhandlingen, så det vi möttes av lokalt var att man säger att ja, men vi ska förhandla enligt den här överenskommelsen. Men sen i de motiveringar eller det man ska kalla det för motbud vi får, där finns det liksom inte ett dyft med utav det här. Utan då pekar man också på andra uppgörelser runt om i landet och säger att ja, men de är ju vägledande, hur tror ni att ni ska kunna få mer?
Och det är ingenting du köper, menar du?
Nej, men det handlar inte om, nej, det gör jag inte. Och jag tycker att Sverige kan bättre än att vi ska ha det på det viset. Det måste finnas en faktagrund och en transparens för hur hyrorna kommer fram.
Förutom att det inte är transparent, att det finns en osäkerhet kring hur hyrorna utvecklas, finns det något annat område där du känner att det här blir lidande för att hyressättningarna inte fungerar fullt ut?
Jo, när vi håller på att kivas för länge lokalt så drar det ut på tiden. Och det var en av de sakerna som trepartsöverenskommelsen skulle lösa. Att vi faktiskt skulle komma i mål i tid. Det känns aldrig bra att ha retroaktiva hyror. Och det är inte schysst emot hyresgästerna. Så den hoppas jag att vi faktiskt till nästa år kan komma till rätta med. Att hyrorna debiteras ut från 1 januari och inte från 1 februari eller mars eller april.
Men vad tror du skulle krävas för att de skulle bli klara till årsskiftet?
Ja, men det är ju det här att man är överens om på vilken grund man förhandlar. Allting hänger ihop. Måste börja från botten.
Och då krävs det kanske då att det inte landar på hyresmarknadskommittén?
Ja, men det är ju målet. Det är ju ett misslyckande varje gång man hamnar där. Det är klart att hyrorna ska kunna göras upp lokalt. Det ska vara ett undantagsfall att det går vidare till en tvistelösning.
Du säger så här till Fastighetstidningen att avsaknaden av svar skapar misstro.
Ja, men det är det jag ger uttryck för nu. Att jag tror det känns som att det som sker i hyresmarknadskommittén är ungefär som när man i en byggtvist löser eller lyfter en tvist till ombudsnivå. Och då sätter man sig lite över de små detaljerna och säger att vi måste ju komma överens någonstans. Vi kan inte hålla på och tjafsa längre. Och så kommer man till ett resultat. Och nu verkar det som att de hamnar runt 5% på de flesta orter runt om i landet. Och jag tror förutsättningarna, skillnaderna mellan företagen och de olika orterna, de lokala marknaderna, är större än så.
Mm. Olika lokala förutsättningar borde alltså ge olika utfall på större nivåer än vad det gör idag, menar du?
Ja, men jag skulle tycka att det var betydligt trovärdigare om det skilde några procent mellan det lägsta och det högsta och inte alla fackas in i ungefär detsamma. Då funderar man på hur går det där till då? Eller jag funderar på det.
Och vad betyder det här för systemet, skulle du säga, att det blir det här misstroendet mot treparten?
Våra centrala parter kan ju inte, deras roll är ju inte att tvinga in oss i ett sätt att förhandla, utan det gör vi upp själva. Och det ingår ju också i trepartsöverenskommelsen att det är ett erbjudande, en riktlinje, så här kan man jobba på ett klokt sätt. Men risken är ju att fler börjar säga när vi vill inte använda det här.
Och kan man gå den vägen?
Ja, det kan man göra. Fast det är ingenting som jag eftersträvar. Jag hoppas på att man kan fortsätta utveckla den här modellen.
Nu har du ju öppet kritiserat detta. Du har inte fått något svar från varken Sveriges Allmännytta eller Hyresgästföreningen. Du är ju själv medlem i Sveriges Allmännytta. Hur vanligt är det att en allmännyttig vd så här öppet kritiserar sin egen organisation?
Ja, det vet jag inte. Det är väl aldrig... Nej, men det är väl lite utmanande, det är klart. Och det är som jag sa, jag förstår att inte Anders vill ha en debatt med mig ute i offentligheten.
Men har han hört av sig privat?
Nej, inte. Ja, vi har pratat med varandra, det har vi gjort.
Vad kan du säga om det då? Finns det någon förståelse?
Ja, det ska du egentligen fråga honom om, eller det ska du väl göra. Men han ville förklara varför han inte ville gå ut i en offentlig diskussion med mig. Och det förstod jag redan innan och jag hade inte förväntat mig att han skulle bemöta det här speciellt djupt. Men jag önskar lite mer från Hyresgästföreningen, för jag tycker att det där skon klämmer.
På vilket sätt då?
Ja, att man säger att man lokalt använder trepartsöverenskommelsen. Och sen när man kommer och går in med inlagor till hyresmarknadskommittén eller när vi får, man efterfrågar, när kommer ni med ert yrkande, säger man under förhandlingen. Och jag ser inte att den här förhandlingen egentligen ska behöva ha ett yrkande, utan vi skulle kunna göra en analys av de här tre parametrarna och komma fram till något, vilket vi gjorde. De skulle kunna använda samma material och komma fram till någonting annat. Och sen kunde vi resonera om skillnaden och hur vi ser på den innevarande år och kanske lyfta blicken. Ja, om det ändrar sig lite inför nästa år då, om inflationen skulle dämpas, skulle vi kunna ge lite mer till fastighetsägaren då istället. Men vi kommer aldrig till en sån seriös diskussion.
Nej, för det är ju en sak som man kan tänka i ett sånt här läge när det är hög inflation, det är hög ränta, att man faktiskt ska lyssna på hyresgästerna och hålla en ganska låg höjning. Och vad jag förstår på de artiklar där du har varit med här nu, så är du inte främmande för att kunna titta på att jag visst att vi kan ge hyresgästerna mer i en sån här speciell situation.
Nej, men det är också en del i avtalet att hyresgästerna ska kunna se ha en stabil hyresutveckling. Och där tycker jag det finns ett väldigt klokt moment i den här överenskommelsen. Det är att man tittar på snittet under ett antal år, under 3 år. Så man så gott det går kommer undan stora slag.
Och du var ju kritisk till treparten redan för ett år sedan och har ju också sagt att ja, men förslaget om att kanske gå på indexerade hyror skulle kunna vara en lösning. Tror du inte att det skulle vara ett bättre sätt än treparten?
Nej, jag funderar vidare på den frågan. Och det indexeringen gör, det är ju att det blir ju faktiskt, om man har en riksindexering så går man ju bort sig vad det gäller lokala perspektivet. Plus att har man en hög hyresnivå så får man ett större utfall mot om man har en lägre hyresnivå. Fast de kostnader som man ska ta hand om, kostnadsutvecklingen kan ju ha varit lika. Så ja, det var väl ett sätt att skapa debatt också. Jag tror att det är bättre att bygga vidare på den här modellen. Den är mer nyanserad, den skulle vara bättre. Ha en bättre träffsäkerhet om den användes riktigt.
Och vad tror du om trepartens framtid? Den ska ju utvärderas efter 3 år.
Jag tror att om man börjar använda den, om alla tre parter tar ansvar för den, så har den en framtid. Jag kan inte se att man skulle ta... Om man har ett bättre förslag så är man väl svaret skyldigt då. Men de här tre parametrarna, att det handlar om att få grepp om, ja, men hur har kostnadsutvecklingen varit? Vad är en rimlig avkastning för att fastighetsbolagen ska kunna sköta underhåll och service och kanske även bygga nya bostäder? Och hur väger man in hyresgästintresset? De tre parametrarna tror jag kommer att komma upp på bordet om man börjar fundera på hur man skulle göra det här bättre.
Du har ju själv ett förslag på hur det kan bli bättre. Förutom att det ska vara en större transparens och en större öppenhet, så har du också ett förslag på hur hyresmarknadskommittén bör kompletteras med en oberoende utslagsröst.
Ja, det får de väl fundera på om det är ett bra förslag eller inte. Men när man har lika rösträtt i hyresmarknadskommittén eller man är lika antal ledamöter ifrån allmännyttan och ifrån hyresgästföreningen, ja, men då är det klart att låsningen kan bli kvar. Och då är nästa steg att transportera det vidare till en oberoende ordförande. Då kanske det vore lika bra att ha någon oberoende med från början. Då.
Tror du att hyresmarknadskommittén skulle kunna titta på en sånt förslag för att det skulle bli ett bättre system?
Ja, det hoppas jag.
Mm, vi får skicka vidare det till dem.
Ja.
Du har ju fått en del respons här på den här debattartikeln som du skrev här 26 mars. Vem är det som har reagerat?
Ja, det är vd:ar från både allmännyttiga och privata bolag som tycker att det är bra att jag pekar på det här och att jag går ut och debatterar det.
Mm, det är många som håller med dig.
Ja, hur många det är, det vet jag inte, men det är tiotals som hört av sig till mig i varje fall.
Om vi ska titta på ett lite längre perspektiv, vad tror du om det svenska hyressättningssystemet på 5-10 års sikt? Hur kommer det se ut?
Jag tror att vi har fått ordning på det här. Jag tror att bruksvärdet finns kvar. Jag ser inte att det finns några politiska partier som driver någon annan fråga. Jag tror att vi har kvar bruksvärdessystemet, men att vi har fått ordning och reda på vilken grund vi justerar hyrorna.
Hur lång tid tror du att det kommer att ta innan vi får ordning på det här?
Ja, det vet inte jag mer om än dig, men jag tror att det kommer att bli bättre nästa år.
En fråga som debatteras och som är på den politiska agendan, det är ju det här med fri hyressättning i nyproduktion. Skulle du vilja se en sån utveckling?
Ja, det kan. Jag ser inte att det förändras jättemycket, inte för vår del i varje fall. Jag hör en del debattörer som säger att det skulle förändra mycket, och det är väl efter de här domarna kom vad det gäller presumtionshyrorna, så är det ju svajigt när man inte vet vilken hyresutveckling man kommer att ha framledes. Så det skulle väl bli något säkrare då att investera i nya bostäder.
Så det skulle påverka nyproduktionen till en viss del?
Ja, inte för Mimers del. Det skulle ta bort den osäkerheten vad det gäller de här domarna. Så skulle det bli.
Om man tittar då på Västerås, hur är nyproduktionshyrorna där? Finns betalningsviljan? Skulle de kunna vara högre?
Nej, jag tror att vi är precis på väg ut med ett par lite större nyproduktionsprojekt nu. Och det är en tröghet i att hyra ut. Det går att hyra ut, men det är en tröghet. Jag tror vi ligger ganska nära betalningsviljan faktiskt.
Just den här osäkerheten som du pratar om, att man inte riktigt vet hyrorna och hur de kommer att utvecklas. Vad innebär den osäkerheten för verksamheterna idag?
Ja, den är en del, men vi gör ju paus i nyproduktionen nu, och det beror ju dels på att vi har byggt, i förhållande till vår storlek på bolag, så har vi byggt ganska mycket under en 8-årsperiod ungefär. Och det är mer, för vår del är det mer produktionskostnaden som är för hög idag.
Om vi tittar då på detta med årets hyror, ni fick 5,25, vad betyder det för er verksamhet?
Ja, om det fortsätter på det viset så att hyreshöjningarna är under vad kostnadsökningarna är, ja, men då bygger vi en underhållsskuld. Och den underhållsskulden, till slut ska den betalas. Och skulle vi göra det här under ett antal år nu, ja, då transporterar vi den till nästa generations hyresgäster. Så jag vill säga att det är lite av en generationsfråga. Ska man bo lite billigare idag i förhållande till kostnaderna, ja, då kommer nästa generation att få betala det.
Så vi kommer inte undan att betala?
Nej. Ja, vi, det är de boende, det är de enda pengar vi har att jobba med, det är de hyror som betalas.
Örebro Bostäder, de meddelade nyligen att de behöver sälja för att klara sitt underhåll. Har Mimer gjort det, eller kommer ni behöva göra sådana åtgärder för att kunna klara av era kostnader?
Ja, den här mandatperioden så har vi en majoritet som har deklarerat att man inte kommer att sälja någonting. Sen tror jag kanske inte att det här är den bästa marknaden i att sälja just nu. Men annars så ingår det ju uppdraget och bygga nya bostäder och även avyttra om det, så att det stärker ekonomin.
Och om vi då tittar på hela det här området som vi har pratat om nu, att vi har ett hyressättningssystem, det fungerar inte fullt ut, öppenheten, transparensen finns inte där. Du skulle vilja se förändringar, att få ordning på hyressättningssystemet. Vad skulle du vilja se från politiskt håll?
Ja, egentligen att de håller fingrarna borta ifrån det, för jag tror inte de gör det bättre. Utan det är upp till marknadens parter att ta ansvar nu. Och jag tycker att ansvaret faller ganska tungt på Hyresgästföreningen. Att man talar om hur de står i frågan centralt. De skriver, jag var inne på deras hemsida och titta, och då skriver de att det här är ett historiskt avtal. Och då får man ju ta ansvar för det då, och både lokalt förhandla utifrån den, och sen även, tycker jag, i tvistelösningssystemet använda den och tala om hur man viktar de olika intressena.
Så det är Hyresgästföreningen som du i första hand vill se en ändring ifrån?
Ja, det är det.
Vad hoppas du att det här ska leda till nu på kort sikt?
Ja, vad är kort sikt? Jag hoppas ju att det ska bli större transparens och att man efter den här, de allra flesta hyror justeras ju vid nyåret, så de börjar bli klara nu. Att man inför nästa års förhandling, att vi kommer att göra det här bättre.
Har du någon förhoppning på det?
Ja, det har jag. Det har jag.
Det är bra, då får vi hoppas att det stämmer in, Mikael, att din höjda röst bidrar till det, många som håller med dig. Och så ska vi se om vi kan få tag i hyresmarknadskommittén också och se hur de ser på den här frågan. Stort tack för att du var med i Bopolpodden, Mikael Kjellqvist.
Tack så mycket.
Ja, Ja, då har vi hört samtalet med Mimers vd Mikael Källqvist som är kritisk till hur hyrorna sätts och att transparensen inte finns där. Lennart Weiss, vår expertkommentator, vad tänker du när du hör det här samtalet?
Ja, vet du, han är inte bara kritisk mot HMK utan han är kritisk mot sig själv också. Han ringde upp mig igår och tyckte att han hade varit bluddrig i det här samtalet och ville förtydliga ett par saker. Då kan jag hälsa Mikael Källqvist att du inte är ett dugg bluddrig. Du har varit väldigt strukturerad och tydlig i det här samtalet. Jag tycker det är ett intressant samtal som ju sätter fingret på de problem som vi har i rådande förhandlingar men som också tydliggör ramarna för det system som parterna i grunden har varit överens om. Så att jag tycker att Mikael på ett pedagogiskt sätt sorterar i det här. Och jag förstår hans frustration, bara som en allmän kommentar.
Och han är ju frustrerad, han är kritisk, han får medhåll från många andra vd:ar i branschen. Håller du med om det här med just att transparensen, öppenheten borde vara större?
Ja, absolut. Det tycker jag. Och jag tycker att man kan kommentera det med utgångspunkt från hans egen ståndpunkt. Han är ju i grunden positiv till treparten. Och jag tycker att han motiverar det på ett väldigt bra sätt. Därför att han beskriver ju hur det gamla hyressystemet fungerade före Allbolagen. Då allmännyttan var hyresnormerande och man förhandlade utifrån kostnader. Sen fick vi en Allbolag som förde in ett marknadsmässigt element. Bolagen skulle så att säga inte bara styra mot utan faktiskt det finns ett krav ifrån lagstiftningen att man ska utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav. Sen ska ju det då sättas hos de lokala bolagen utifrån olika förutsättningar. Och allt det här har ju då hällts in i ett förhandlingssystem med kriterier som parterna är ense om. Och där man till och med har gett ut en gemensam handledning inför det här året. Och det är klart som 17 att om man då är enig om kriterierna, man är ense om ramarna. Och sen kommer man till ett resultat som inte alls är kopplat till ramarna och de förutsättningar som parterna har enats om. Ja, då förstår man ju att folk inte förstår någonting. Och så att han är ju inte ensam om att uttrycka den här frustrationen. Den vet jag är väldigt spridd inom både den privata och allmännyttiga fastighetssfären.
Och en sak som han är kritisk till, det är ju förutom det här med öppenhet och transparens om hur hyrorna faktiskt har kommit till, så är det ju detta med att det tar så lång tid. Att treparten skulle liksom hjälpa till att snabba upp processen så att de nya hyrorna kunde sättas från början på året. Men att vi nu är inne i april och alla hyror inte är klara. Hur ser du på den saken?
Ja, det visar ju att systemet inte fungerar och... Alltså i grunden, det ska bli intressant, vi ska ju ta in Claes Stråth här nästa vecka, det ska bli intressant att höra honom. Men vi får ju så att säga gå tillbaka till att här har vi tre parter i grunden. Och tanken är att parterna ska slita de här tvisterna själva. Om man inte blir klar med förhandlingarna och fler ärenden skjuts till hyresmarknadskommittén eller till hyresnämnderna, ja då fungerar ju inte partsystemet som det är tänkt. Det är ju tänkt att parterna ska kunna enas utifrån gemensamma kriterier. Så att den grundkritik som jag har uttryckt tidigare mot systemet och inte minst mot Hyresgästföreningens attityd till förhandlingarna, den blir ju bara starkare. Det jag tror håller på att hända här, Anna, det är ju att i det här trepartsförhållandet som vi har så har ju allmännyttan och Hyresgästföreningen tidigare varit tämligen enig i sina ståndpunkter kring det här systemet och värjt sig mot kritiken från fastighetsägarna. Nu upplever jag, även om det inte uttalas öppet, att allmännyttans representanter börjar glida över till samma ståndpunkt som fastighetsägarna och att Hyresgästföreningen står mer och mer ensam och försvarar den ordning som gäller. Och det beror ju helt enkelt på att Mikael, men många av hans kollegor ute i landet, är oerhört frustrerad över att resultatet i förhandlingarna så kraftigt avviker ifrån den hyreshöjning som vore motiverad om man tog hänsyn till kriterierna. Och det visar ju då att även det här systemet är behäftat med problem. Men jag tycker vi ska ta fasta också på det Mikael säger, att han är i grunden positiv till systemet och han hoppas att systemet utvecklas. Han är inte för att man går över till ett indexerat system, och jag tycker att han har goda argument för det. För det skulle ju bara innebära att man låser så att säga utgångspunkten för förhandlingarna och bygger vidare på en förhandlad hyra som i grunden kan vara fel. Och jag tycker också att han har principiellt starka argument för treparten. Men då är vi tillbaka till grundakkordet. Systemet måste fungera och det gör det uppenbarligen inte när man väljer att ta rygg på att man har gjort upp en förhandling någonstans i landet och säger att det utgör märket. Det är ett irrelevant och inadekvat sätt att resonera från Hyresgästföreningens sida.
Ja, och där tar man ju inte hänsyn till en av de här parametrarna. Det är tre parametrar, den allmänna kostnadsutvecklingen, lokala förutsättningar och hyresgästernas intresse som man ju tittar på i trepartsmodellen. Och just det här med lokala förutsättningar, det du är inne på nu, att det inte tas i beaktande. Utan att hyrorna sätts på ungefär samma nivå var som helst i landet, trots att förutsättningarna ser lokalt olika ut. Varför ser det ut så, tror du?
Ja, jag menar nog att Hyresgästföreningen som förhandlingsmotpart är inte en mogen motpart på lokal nivå. De går in mera som med ett låst mandat. Alltså det finns ju en inbyggd spänning inom Hyresgästföreningen också som jag har kommenterat tidigare. Och det är ju där så att säga den centrala ledningens dilemma sitter. För skulle man så att säga förhandla på de affärsmässiga grunderna som systemet är tänkt, då får man medlemmarna emot sig, för då tycker de att hyreshöjningarna blir alldeles för höga och att Hyresgästföreningen har bytt sida och så att säga representerar fastighetsägarparten. Och då får de problem på Norrlandsgatan. Men har man gått in i en sån här överenskommelse och fastställt kriterier, då måste man ju hålla sig till dem. Så att jag skulle ju vilja avsluta min kommentar med det här med att slå ett slag för mitt eget synsätt i det här. Parterna måste först enas på nationell nivå om ett märke. Då måste man utgå ifrån nationella kriterier. Det vill säga hur har inflation och räntor och den typen av makroekonomiska parametrar en påverkan på hela hyresmarknaden. Sen går man ner på en lokal nivå och förhandlar runt ett smalare scope då, som handlar just om bolagets förutsättningar, dess avkastningskrav, renoveringsbehov, investeringsbehov i övrigt och utifrån det förhandlar och om den hyra som så att säga måste åsättas för att bolaget ska må väl. Men sen är jag också övertygad om att vi Hyresgästföreningen måste göra en inre förändring på ett par punkter. De har ju till exempel tidigare varit emot ett system för offentlig hyresstatistik. Ja, men det är helt otidsenligt. Man försvarar fortfarande att uppgörelser görs i slutna rum utan offentlig protokollering. Ja, men det är helt otidsenligt. Transparens måste vara vägledningen för ett system som är i grunden förtroendebaserat men också faktabaserat. Och slutligen, syftet måste ju vara att parterna kommer överens. Men kan de inte komma överens, då tror jag mer makt måste läggas hos den oberoende ordföranden i hyresmarknadskommittén respektive hos den offentliga förhandlingsmannen då som är utsedd, och de måste utgå från kriterierna och inte från tidigare praxis. Annars så har det här systemet nått vägs ände och då måste i så fall politiken kliva in på banan. Så jag tycker man ska ge parterna chansen ett år till, men klarar de inte det här utifrån de egna kriterierna som de har satt, då tror jag att bostadsministern måste kliva in på banan och tillsätta en utredning om hyressättningssystemet.
Mm. Ja, vi får se vad som händer. Det är ju ett år kvar av treparten, så vi kommer att följa detta. Och precis som du sa, Lennart, så kommer vi att nästa vecka prata med Hyresmarknadskommitténs en av de opartiska ordförandena där, Claes Stråth, som gästar oss i Bopolpodden. Så vi fortsätter den här diskussionen och samtalet nästa vecka också. Tack Lennart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. På fredag då är vi tillbaka igen med det senaste som hänt under veckan, våran veckans Aktuellt, där du får en sammanställning av det du behöver veta om bostäder och fastigheter och politiken just nu. Stort tack för detta. Vi ses igen och hörs igen framförallt. Ha en fin vecka.